Det här liv vi lever har ett slut. Hela världen och tiden har ett slut. För många är det här något som för med sig fruktan och rädslan. Rädsla och frukta för en okänd framtid som på många sätt verkar skrämmande. Men vi vet vad som kommer ytterst. På den yttersta dagen, den sista dagen, ska vi alla stå inför Jesus Kristus, hela skapelsens Herre och kungarnas kung. Idag ska jag predika om den yttersta domen. Om Jesus på tronen. Om skiljandet mellan rättfärdiga och orättfärdiga. Och om domen som ska uttalas. Låt oss börja med att läsa från Matteus 25. Vers 31-46 på sidan 715 i den här. Eller i den lilla på sidan 64. So, Matthew 25 and verse 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall det rättfärdiga svara: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Eller när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall kungen svara dem: amen, säger er. Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är bredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då skall det svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då skall han svara dem: amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Our God, we thank you for this day and for your word. Tackar dig för det ord du har gett oss, ditt levande ord. Jag ber här att du kommer med din heliga ande och öppnar upp ordet för oss och hjälper oss att förstå. And I pray that you will open the hearts and minds for us all, that you will give us understanding of your word this day, i Jesu Kristi namn. Herre, var med oss idag. Och Herre, jag ber att ditt ord ska få uppenbaras och att det ska få förvandla våra liv. Ge oss hopp och glädje i dig, samtidigt som vi ser allvaret för vad som kommer. Herre, ge oss det allvaret och den i våra liv. God, I pray that you will give us understanding that gives importance to our lives, that we understand what's coming and the judgment day, and that will give us seriousness to our life, seriousness in our joy, and seriousness in what we do and what we say. Herre, låt oss få en djup och sann glädje i våra liv. Herre, jag ber att du gör det och ger det till oss. Var med idag. Amen. Det här är den sista delen av Jesus svar till lärjungarna om den yttersta tiden och tidens slut. Tidigare hade Jesus talat om hur det skulle vara inför slutet, vilka tecken som visade på att tiden är nära. Han hade uppmanat dem att alltid vara redo och uppmanat dem att använda tiden väl fram tills han skulle komma tillbaka. Nu i den sista delen är fokus istället på vad ska hända när Jesus kommer. Och denna avslutning handlar om domen som ska uttalas. Och det här ger tyngd och allvar åt allt det andra som Jesus har sagt. Vår tro på Gud och på Jesus Kristus är inte ett tillägg till våra liv. Det är sanningen som ger riktning åt hela våra liv. Och som ger mening till våra liv. Till det vi lever. Och det ger hopp inför framtiden. Och mitt i centrum av allt, av vår tro, är Jesus Kristus. Det är vem han är och vad han gjort för oss som är de goda nyheterna som vi sätter hopp och tro till. Att Jesus Kristus är Guds son som kom till jorden för att rädda sitt folk. Att Jesus gav sitt liv i döden på korset istället för oss, för att köpa oss fria. Och att han uppstod igen ifrån de döda på tredje dagen. Och uppsteg till himlen och sitter på Guds högra sida i himlen. Tills han kommer tillbaka i härlighet. Den yttersta domen, domedagen, är inget som sker separat ifrån Jesus Kristus. Mitt i centrum av allt finns Jesus. Människosonen, som han kallade sig själv. Och när Jesus säger så, kallar sig själv människoson, så pekar han just fram mot slutet. Hur han ska ha all makt och all ära. Det kan vi läsa om i Daniels bok, som profeterade om människosonen som skulle komma. Från Daniels bok 7 och 9. Det finns på sidan 645. The book of Daniel, chapter 7 and 9. Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var ren som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen på den var flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom, och 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Sedan fortsatte jag se, för det skrytsamma ordens skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämt i tid och stund. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut. Och hans rike skall inte förstöras. Den gamle av dagar, Gud själv, den högste, skall ge Jesus allt. Ännu ser vi inte att allt är lagt under Jesu fötter. Världen vi lever i är i uppror mot Gud. Satan och hans änglar, de har ännu en tid för uppror kvar. Men en dag, då kommer Jesus i härlighet tillbaka till vår jord med alla sina änglar. Och då inte för att offras i svaghet på ett kors, utan för att regera i härlighet som kungarnas kung och herrarnas herre. Domaren som ska döma alla folk på den yttersta dagen är Jesus Kristus. Är han din herre och frälsare, behöver du inte blicka framåt med rädsla. Han som har älskat oss så att han gav sitt liv för oss, för att köpa oss fria. Han är vårt hopp. Och det är Jesus som ska sätta sig på tronen för att döma. Det är Jesus som har all makt i himlen och på jorden. Och som ska komma för att lägga allt under sig. Vi tror inte på en gud i mängden av andra gudar som är svag och som behöver kämpa för att få sin plats. Vi tror på den enda guden som är tre personer, Fader, Sonen och den helige anden. För oss kristna som lärjungar till Jesus är tiden slut. Den efterlängtade ankomsten av vår älskade herre och frälsare. Frukta därför inte för krigets fasor, för domedagsprofetier om klimatkollaps, för jordbävningar, för svält eller nöd. Allt det här är bara en kort passage innan slutet kommer. Och slutet kommer bli gott. För det är Jesus Kristus som kommer. På den dagen ska alla folk, hela världen, samlas inför Jesus. Och han ska skilja dem från varandra. Det kommer bli en uppdelning. Varje människa ska av Jesus delas in i en av de två grupperna. Den välsignade gruppen eller den förbannade gruppen. Varje människa som levt, lever och ska leva kommer att delas in. Och här i Matteus, precis som i yttersta domen, när det står om den i Uppenbarelseboken 20. Vi kan läsa det stycket också. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 11, sidan 924. Revelations chapter 20 verse 11 to 15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jorden och himlen, och det fanns ingen plats för den. Och jag såg de döda, både små, stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i den. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Jag kan också läsa ifrån Matteus kapitel 7, ifrån bergspredikan, där Jesus undervisar folket. Matthew chapter 7 and verse 24. Ifrån vers 24. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman. Och dess fall var stort. Allt i domen kommer att bygga på gärningar. Vad människor gör och inte gjort. Vad de gör och inte gör. I domen, den yttersta domen, kommer det alltså ner till hur vi har levt våra liv. Vad vi har gjort för någonting. Men låt inte det här få dig att tro att vad du gör kommer att frälsa dig eller rädda dig. För frälst, det blir man av tro. Genom att lita på Jesus. Men tro och gärningar är så nära knutna till varandra att det inte går att skilja dem åt. Som Jakob undervisar om i Jakobsbrevet. James chapter 2 and verse 14. Jakobsbrevet kapitel 2 vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är det också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger nog kanske någon, du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna gör det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son på Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkar med hans gärningar, och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte sjökan Rab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Tro som inte leder till gärningar är död. En levande tro föder fram gärningar, och gärningarna visar på tron som finns i hjärtat. Jesus själv pratar också om att bedöma frukten i slutet på bergspredikan. Orden, gärningarna, visar på hjärtats innehåll. Visar på vad som finns i hjärtat inre på människan. Gärningen är aldrig grunden för din frälsning, att du blir räddad. Men vad vi gör visar på vad som finns i vårt inre. Antingen ett hjärta förvandlat av Gud, fyllt av den helige ande, ett hjärta fyllt av begär och synd. Det som kommer bedömas är allt vad människor gjort och inte gjort mot Jesus. Och här kommer båda grupperna bli förvånade och inte förstå vad Jesus menar. De rättfärdiga som hade gjort gott mot Jesus kommer undra, när såg vi dig Jesus och gjorde gott mot dig? Och de förbannade kommer undra, när såg vi dig Jesus så gjorde inte något gott mot dig. Och vi kanske undrar samma sak. Hur kan vi bekänna Jesus när vi aldrig sett honom? Ja, hur skulle någon kunna bekänna och visa godhet mot Jesus? Kristus som sitter på Guds tron, eller höger sida om Guds tron i himlen, fram tills han kommer tillbaka för att döma levande och döda. Och Jesus svarar på frågan med att säga, allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Vilka är då Jesu minsta bröder? Jesus har själv tidigare sagt i Matteus kapitel 10, Matthew chapter 10 and verse 40. I Matteus kapitel 10 vers 40 till 42. Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet, därför att det är en profet, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig, han ska få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge, amen säger, han ska inte gå miste om sin lön. Vi kan även läsa ett stycke framåt i Matteus 12 och vers 46. We can also read in Matthew chapter 12 and verse 46 and forward. Matteus kapitel 12 och vers 46. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med dem. Någon sade då till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa, det här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Här ser vi hur Jesus talar om dessa små och om vilka som är hans bröder. De små är lärjungarna och Jesu bröder är de som vill göra Guds vilja. Så vad de rättfärdiga gjort mot dem som är Jesu lärjungar, som är lärjungar till Jesus, det har de gjort mot Jesus. Och vad de förbannade inte har gjort mot lärjungar till Jesus som de mött, har de inte heller gjort mot Jesus. Så hur vi möter varandra som lärjungar till Jesus och vad vi gör mot alla dem vi möter som är lärjungar till Jesus, gör vi mot Jesus. Motivet spelar också roll. För Jesus själv säger ju att den som ger en bägare av friskt vatten åt en av dessa minst små, därför att det är en lärjunge. Det finns gott om folk som gör saker för att själv bli synliga och verka goda. Men Jesus varnar för det här. Och ja, men de som har fått gör saker för att människor ska se dem, de har fått ut sin lön. Det säger han i Bergspredikan också. Men är det för att tjäna Jesus, för att betjäna av kärlek sin nästa, sin syster och bror i Herren, då är det för Jesus. Så tänk ändå att vi här och nu kan betjäna Jesus Kristus. Ge Jesus ett glas med friskt vatten. Hälsa Jesus välkommen. Ge Jesus kläder. Ta vara på varje tillfälle som ges dig att betjäna Jesus. Genom att betjäna dina syskon i tron. Det som du gör mot dem, gör du mot Jesus Kristus själv. En annan sak som är viktig att lägga märke till är att sakerna som Jesus tar upp, vad de gjort och inte gjort mot honom, det är inga stordåd. Det är inte saker som kanske skulle uppmärksammas här i världen så mycket. Det är vardagliga saker som att bjuda folk på mat, att ge något ett glas vatten, att hälsa nya människor välkomna, ge bort lite kläder när man har över åt någon som behöver, att gå hem till någon som är sjuk och hälsa på. Och kanske är det därför som rättfärdiga inte har tänkt på vad de har gjort som något storverk, värdigt Kristus. Något de har gjort som att de ska få lön för. Om du bjuder hem något på ett mål mat för att det är en lärjunge till Jesus, då är det Jesus du bjuder hem på mat och visar godhet och tjänar. Hälsar du vänligt på någon som är ny och välkomnar dem som är ny i vårt land eller ny i Älvsbyn, så välkomnar du Jesus. All den här vardagliga godheten är något stort i Guds ögon. Jag tror att många av oss kommer att bli förvånade, positivt överraskade i mötet med Jesus, när Jesus Kristus, kungarnas kung och herrarnas herre, kommer att uppmärksamma att vi bjuder någon på en kopp kaffe, eller att vi hälsar någon välkommen till Sverige eller till kyrkan. Ditt liv, din vardag, spelar roll. Den visar på vad Gud har gjort i ditt hjärta. Om det så bara gäller ett glas med vatten till någon som är törstig, så har det ett evigt värde. Alla människor kommer att delas in utifrån sina liv, sina gärningar, till höger om Jesus eller till vänster. Och sedan kommer domen att förkunnas. För fåren på Jesu högra sida, de rättfärdiga, kommer denna dom att vara till evigt liv i härlighet. Då ska vi som tillhör Jesus komma till honom, få del av det Jesus vunnit för oss, det arv som väntar. Det vi har bara smakat en liten del av nu, det ska vi få i fullhet då. Då ska vi få ta i besittning det eviga rike Gud har förberett ända sedan världen skapades. Då ska vi få gå in i det nya Jerusalem, komma inför Gud, se honom sådan han är. Och glädjen kommer vara i evighet över det liv vi lever i närhet med Gud. För dem som står på den vänstra sidan, de som inte bedöms rättfärdiga, för dem väntar istället evig eld. De ska gå bort till evigt straff. Domedagen kommer att vara till oerhörd glädje för vissa och oerhörd sorg för andra. För domen kommer att fällas. Den kommer att vara slutgiltig och evig. Antingen till evigt liv och evig glädje i Guds närhet, eller evigt straff och plåga borta från Guds närhet under hans dom. Det är den här dagens dom och dess eviga följder som ger våra liv, vår vardag, en sådan oerhörd betydelse. vad vi gör idag kommer vi få tillbaka sen. Till gott eller till dom. Det kommer att avgöra resten av våra liv. Evigheten. Det här är ett kort liv. Evigheten är evig. Den tar aldrig slut. Därför kan vi inte ta lätt på livet vi lever här. Eller vardagen. Inte som vi ska gå omkring och vara gravallvarliga hela tiden. Det finns så mycket vi kan glädja oss för och över och vara tacksamma för. Men vi kan inte leva livet som om det inte spelade någon roll vad vi gör. Istället ska vi vända oss till Gud. Mot Gud. Söka oss närmare honom. Och låta han förvandla oss. Och leva ut det verk han gör i oss. För det här klarar vi inte av själva. Det är hans verk. I oss. Genom sin helige ande. Det kallas andens frukt. Att följa anden. Det kommer en domedag. There will be judgment. Och det kommer vara allvarligt. It's going to be serious. Men de goda nyheterna är att i den domen finns evigt liv att vinna. I tron på Jesus Kristus. But the good news is that in that judgment will be eternal life to get for all that believe in faith in Jesus Christ. Jesus har nämligen offrat sig för att vinna allt evigt liv åt alla som tror på honom. Jesus Christ has sacrificed himself to gain eternal life for all that believe in him. Och har du tro på Jesus Kristus? Är du född på nytt av den helige ande? If you have faith in Jesus Christ, then you are born again in the Holy Spirit. Då bor den helige ande, Gud själv i dig och kommer att förvandla ditt hjärta och ditt liv. And then the Holy Spirit, God himself, live in you and will change your life and your heart. Ditt liv och din vardag kommer då att fyllas med god frukt och goda gärningar. Your life and your everyday will then be filled with good fruit and good deeds. Jesus kommer för att regera och döma. Jesus will come for to reign and to judge. Jesus kommer för att skilja ut sitt folk till frälsning och evigt liv och det orättfärdiga till evigdom. Jesus will come to separate his people to rescue and eternal life and the unrighteous to everlasting judgment. Vill du vinna ditt liv, sök dig då till Jesus Kristus. Och ditt liv kommer att förvandlas av den helige ande. If you want to win your life, go to Jesus Christ. And your life will be changed through the Holy Spirit. Har du tro och hopp till Jesus Kristus, behöver du inte frukta domedagen. Då kommer det du gör i vardagen av kärlek till Jesus och kärlek till hans minsta bröder på den här jorden ytterst att räknas dig till godo. Hur stort eller smått det än är. And if you have faith in Jesus Christ and hope in him, you don't have to fear the judgment day. For everything you will do in your everyday life of love to Jesus and his smallest brethren will on the judgment day count for you for your good. How small and how big it is. Låt oss därför inte tröttna i att i stort och smått tjäna vår Herre Jesus Kristus i mötet med varje kristen vi möter och med alla andra också för den delen. För de kan vara våra syskon också. För det finns ännu tid för omvändelse och frälsning i Jesus Kristus. So let us not tire in doing good, in small and in big, to serve our Lord Jesus Christ in the meeting we have with every people we meet, the Christians we meet, and all other people too. We don't know who will be our brethren, for there over yet time to for repentance for every man in this world. And there will be salvation in Jesus Christ. Låt oss be. Let us pray. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Och vi tackar dig för den dagen som kommer. Vi tackar dig för domedagen. Vi tackar dig för att du kommer och frikänna och döma väl för de som hoppas på dig. Och tack för att du, Gud, genom din helige ande verkar i våra liv och ger god frukt i goda gärningar, små och stora, till din ära. Och tack för att vi, Gud, kan få betjäna dig i vad vi gör mot den minsta som tillhör dig. Tack för att vi inte behöver frukta domedagen i hoppet på dig och din frälsning. Men jag ber här att du ger oss ett allvar i våra liv. För att vi vet att vad vi lever och vad vi gör har betydelse för evigheten. Allt ihop. Herre, jag ber att fler människor ska få upp ögonen för vem du är, vad du gjort och det hopp och den glädje och det liv som finns hos dig i Jesus Kristus. Kom Gud och låt fler människor få upp ögonen för det. Tack för att det finns hopp. Tack för att det kommer en dag då du ska skipa rätt. Och tack för vad som följer på den dagen. För oss som satt vårt hopp till dig. Tack för det eviga liv, den eviga glädje, det rike som väntar i hoppet på Jesus Kristus. Herre, hjälp oss att hålla fast vid det varje dag, varje vardag, i mötet med varje människa, i hoppet om evigheten med dig.